Tack himmelske far att vi får stanna upp inför ditt ord. Och tack för att det innehåller så mycket att vi blir aldrig färdiga med det. Men tack för att det är ett levande ord som påverkar oss när vi stannar upp, när vi låter det tala till oss. Var med oss nu. Amen. För 3 veckor sedan så predikade jag här och temat var då nåd och tjänst. Jag insåg redan när jag förberedde predikan att jag hinner nog inte hålla hela predikan den dagen, för då hade ni ledsnat. Artiga som ni hade nog inte gått hem utan suttit kvar, men tyckte att det där blev alldeles för långt. Så att jag bröt mitt i och sa jag fortsätter om 3 veckor, och där är vi nu. Egentligen så är temat idag, som jag hört, prövningens stund. Men nåd och tjänst och prövningens stund kan gå hand i hand ibland. Och utifrån det så är det inte fel. Men jag ska börja med att läsa från Efesierbrevet 2 versar, 3 kapitlet, vers 2 och vers 7. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. För Paulus, när han skriver till församlingen i Efesus, så kan han skriva om det uppdrag han har fått genom Guds nåd. Det gjorde inte att det var enkelt. Han berättar om sin kamp för alla församlingar. Han berättar på ett annat ställe hur han har varit utsatt för förföljelse, stenkastning, nära att bli dödad, piskrapp, skeppsbrott, allt möjligt. Och sen så avslutades hans liv förmodligen som martyr, även om han inte kunde skriva om det av förklarliga skäl. Men så det var inte enkelt, men han kunde ändå konstatera att uppdraget som Gud hade gett honom i sin nåd, det var nåd att få vara med och föra ut evangeliet. Och 7 versen, detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. För Paulus var också väldigt tydligt, och det där gäller oss också, att när Gud ger ett uppdrag så ger han också kraften. Ibland kan det kännas för oss människor som om kraften håller på att ta slut. Och ibland kan det bero på helt enkelt att Gud behöver testa och fostra oss. Ibland kan det bero på att vi har kämpat lite för mycket i egen kraft. Men när Gud ger ett uppdrag så ger han också kraft att utföra uppdraget. Nåden och tjänsten och kraften följs åt. I Apostlagärningarna, det 13:e kapitlet, det är ett bokmärke som har glidit ner, eller också har jag missat att sätta i. Men Apostlagärningar 13 är det i alla fall, och vers 1-3. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade jag, bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Nåden och tjänsten, det blir väldigt tydligt när man läser Bibeln att tjänsten är ingenting vi ska utföra ensamma generellt sett. Vi kan få en väldigt speciell kallelse som gäller bara mig eller bara dig. Men det är ändå så när det gäller Guds rike att vi ska arbeta tillsammans. Och så räknar Lukas, som har skrivit Apostlagärningarna, han räknar upp 5 personer som hade ledande ställning i församlingen i Antiochia. Ingen där var ensam, de arbetade tillsammans. Och så är det väldigt tydligt att det är ingen soloprestation att jobba i Guds rike, utan vi arbetar tillsammans. Och när de firade gudstjänst, ledningen där i församlingen i Antiochia, så talar Gud om för dem att de skulle avskilja Barnabas och Saulus. Det var inte så att de bara skulle avskilja en och skicka iväg den, utan de var två som skulle få åka iväg tillsammans. Och när Jesus sände ut sina lärjungar så sände han ut dem två och två. Och när så småningom det sprack i relationen, för de hade olika uppfattning om Johannes Markus, Barnabas och Saulus, så var det ingen av dem som reste ensam, utan Barnabas tog med sig Johannes Markus och Paulus valde Silas som följeslagare. Och så fortsatte de att åka två och två, och ibland var de flera som följde med. Och så är det tydligt att i Guds rike ska vi inte arbeta ensamma, utan vi ska arbeta tillsammans. Nåden och tjänsten gör att vi får arbeta tillsammans. I Filipperbrevet 1 och 27, och de flesta bibelcitaten idag läser jag ur folkbibeln, men här tycker jag att Bibelkommissionen Bibel 2000 är bättre. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, för höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Han säger inte att de ska vara överens i alla detaljfrågor, utan de skulle stå fasta i en och samma anda. Kärleken skulle göra att även om man hade olika uppfattningar i någon detalj, så skulle man ändå kunna arbeta sida vid sida för tron på evangeliet. Och om du och jag upplever i församlingen att vi på något sätt inte klarar av att jobba sida vid sida, så är det någonstans det är fel. Och då får vi rannsaka oss. För du och jag, vi kallar att arbeta sida vid sida för tron på evangeliet. Det betyder att vi har olika uppgifter. Berit och Yngve tog upp kollekten. Någon måste göra det. Yngve sköter ljudet så att jag ska höras. Jag har förberett mig, och ni är flera som har bett för mig. Natasha, hon har sjungit, och Stig leder gudstjänsten, men vi arbetar sida vid sida. Lotta läste texter, och vi kommer att ha nattvardstjänare här om en stund. Vi arbetar sida vid sida. Det är inte enmansshow, utan vi arbetar sida vid sida. Det är så det ska vara i Guds rike. Vi ska inte arbeta ensamma. Sen får vi ibland en personlig kallelse. Som Ananias som fick höra, gå till raka gatan, du ska lägga händerna på Saulus, han ber. Ja, det var en uppgift som Ananias fick, där fick han gå ensam. Men det normala är inte att vi går ensamma. När vi går ut härifrån så kan vi vara ensamma lärjungar på olika platser. Men vi har församlingen med oss när vi arbetar. Paulus fick uppleva både nåd och tjänst och prövningens stund. I andra Korintierbrevet 6 och 1. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han talar om sig själv och de han hade med sig som Guds medarbetare. Det är nåd och det är tjänst. Tänk att du och jag får vara Guds medarbetare. I boken Barn skriver till Gud så är det en där som skriver: Gud, min pappa kan nog hjälpa dig, han är väldigt smart. Om det nu stämde eller bara var grabben som tyckte att pappa var smart, det vet jag inte. Men vem var det i så fall som hade gett smartheten till pappan? Jo, det var Gud. Och så är det väldigt tydligt att du och jag, vi får inte tjänster på grund av smarthet. Vi kan aldrig säga att Gud, du ska vara glad att du har mig. Nej, det funkar inte så. Utan han är glad att han har oss. Det tvivlar jag inte på. Men det beror inte på vår professionalitet, utan på nåd att Gud tar oss i sin tjänst. Och så kunde Paulus skriva att han var Guds medarbetare. I Galaterbrevet 1:10. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Ibland söker vi människors gillande. Visst är det skönt att få en klapp på axeln. Och visst är det skönt att känna att man är omtyckt. Givetvis. Det är mänskligt att känna så. Men när du och jag tjänar Gud så är det inte människors gillande vi ska söka. Utan vi ska fundera på, Gud, vad vill du att jag ska göra? Och så ska vi göra det oavsett om vi får människors gillande eller inte. Ibland får vi det, ibland inte. Men det handlar inte om att det är det vi ska söka. Får vi det får vi tacka Gud för det. Får vi det inte så är vi ändå övertygade om att vi är där Gud vill ha oss. Så kan vi känna en tacksamhet för det. I Galaterbrevet 2:8 så skriver Paulus. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel för det omskurna har också gett mig kraft att vara det för hedningarna. De hade fått lite olika uppgift, Petrus och Paulus. Och så kunde Paulus säga att han som hade gett Petrus kraft till att vara apostel bland judarna, han hade gett Paulus kraft att vara apostel bland hedningarna. Men det var väldigt tydligt i båda fallen att det var Gud som hade gett kraften. Det var inget de hade tagit sig själva. I Johannes 1:1 så berättas det om hur Andreas, och så står det om den lärjungen som Jesus älskade, hur de hade hört Johannes döparen säga, se Guds lamm. Och Andreas och den andra lärjungen, de blir nyfikna. Och så följer de efter Jesus. Och Jesus vänder sig om och undrar, vad vill ni? Var bor du, säger de. Ja, det är en bra sätt att börja konversationen. Och de följer med. Jesus säger, kom med och se. Och var Jesus bodde tillfälligt då, det vet vi inte. Men det står att de stannade hos Jesus den dagen. Andreas upplevde någonting där som gjorde att han sen kunde säga till sin bror Petrus, vi har funnit Messias. Och han förde Petrus till Messias, till Jesus. När det här händer så har Andreas fortfarande inte fått kallelsen att bli lärjungar, att följa Jesus. Men han hade tagit intryck av att vara tillsammans med Jesus. Så utan att ha fått kallelsen personligt så var han påverkad och ville föra sin bror till Jesus. Det räckte med ett möte med Jesus. Ber du och jag om sådana möten? Söker vi sådana möten? Ja, det här är ett tillfälle där vi söker ett sådant möte. Att Gud får röra vid oss så att vi är beredda att gå ut och berätta för andra. I ord eller handling. Vissa har lättare för ordet, andra har lättare för handling. Men det spelar ingen roll. Utan med den kraft Gud ger oss får vi tjäna honom. Och Petrus och Johannes i apostlagärningarna när de går upp till templet till eftermiddagsbönen. Och så får de i Guds kraft bota en man som sitter där lam. Och så ställs de inför rätta för att ha talat i Jesu namn. Och så säger de att vi kan inte låta bli att berätta vad vi har sett och hört. Men de är förvånade, de som ställer dem inför rätta, att de är så frimodiga. Men så drar de sig till minnes att de har varit tillsammans med Jesus. Och så är det tillsammans med Jesus som du och jag kan få nåd och kraft att vara vittnen. I fjärde Moseboks 18 kapitel. Så berättas det om prästerna och leviterna, vad som gäller för dem. Fjärde Mosebok 18, vers 6 och 7. Så är det Gud som talar. Det är jag som har utvalt era bröder leviterna bland Israels barn. Det är en gåva åt er, åt prästerna, givna åt Herren till att förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet. Men du och dina söner med dig ska sköta vad som hör till ert prästämbete i allt som avser altaret och det som är innanför förhänget. Så ska ni göra tjänst. Jag ger er prästämbetet som en gåva. Om en obehörig inkräktar på det ska han dödas. Jag ger er prästämbetet som en gåva, står det här. Jag ger er prästämbetet som ett privilegium, står det i Bibel 2000. Gud gav åt Aaron och Aarons söner ett privilegium, en gåva, att få tjäna honom nära. Han utvalde Aaron och hans söner utan att de hade gjort någonting egentligen som att de förtjänade det. Och samtidigt är det väldigt tydligt att det också är ett ansvar. Två av Arons söner dödades när de inte utförde tjänsten på ett rätt sätt. Det var ett ansvar. Men Gud gav kraften och nåden och han gav dem det som en gåva. Om en obehörig inkräktar på det ska han dödas. Men sen kommer vi till Nya testamentet där Petrus i sitt första brev skriver med hänvisning till Moseböckerna om gudsfolket som ett heligt folk, präster och ett heligt folk. Första Petrusbrevet 2, 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och så har vi i den kristna församlingen inte ett speciellt prästerskap. Utan vi får vara Guds präster och ett heligt folk allesammans. Alla får inte kallelsen att spela piano i gudstjänsten. Alla får inte kallelsen att stå i predikstolen. Men alla har vi en kallelse över våra liv som gör att vi får berätta om Jesus på olika sätt. Så är vi ett heligt folk. Vi har fått det som en gåva, som ett privilegium. Och tidigare i Petrusbrevet kapitel 1, vers 3-6. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Prövningens stund. Trots att vi har fått kallelsen, nåden och tjänsten så fick Petrus också tala om för dem, och det gäller oss också, att vi kan få uppleva stunder av prövning också som kristna. Livet går inte alltid på räls. Vi möter motgångar vi som alla andra. Ibland möter vi till och med motgångar som de som inte är kristna inte behöver möta. Därför att vi får kallelser in i uppgifter som kan vara tuffa. I Romarbrevet 1 och 5. Och nu läser jag först Bibeln på lätt svenska. Det är en översättning av Nya testamentet som inte går tillbaka till grundtexten, utan det är ett sätt att försöka att skriva utifrån svenska bibelöversättningen på ett lättfattligare sätt. Det kan vara bra för invandrare och det kan vara bra för de som har lite svårt med svårare ord. Just här så tyckte jag att Romarbrevet 1 och 5 blev väldigt tydligt. Paulus skriver där: av Jesus har jag fått nåden och uppdraget att föra alla folk till tro. Nåden och uppdraget. Och han skriver om nåden först. Han hade fått nåden och uppdraget att föra alla människor till tro. Och i folkbibeln på samma ställe, Romarbrevet 1 och 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlarämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Nåd och tjänst. Du kan inte ta emot nåden och säga, nej men tjänsten överlåter jag till någon annan. Då har vi missat. Utan nåden och tjänsten följs åt. Så fort vi tar emot nåden så innebär det också ett uppdrag. Vissa får lättare uppdrag och vissa får svårare. Men man får kraft utifrån de uppdrag man har fått. I Josua, första kapitlet, vers 1 och 2. När Herrens tjänare Mose var död sa Herren till Josua, Nuns son, Moses tjänare: min tjänare Mose är död. Bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Jag tror att Josua kände sig ganska enkel här. Gud talar om för honom: min tjänare Mose är död. Ja, det vet Josua om. Det är verkligheten. Josua hade varit Mose tjänare sedan sin ungdom. Han hade skickats in som spejare i Israel tillsammans med 11 andra män. Men han hade den större delen av sitt liv varit nära Mose och sett vad Mose gjorde, men kunnat hålla sig i bakgrunden. Han hade betjänat Mose som Mose var, så att säga, hans uppdragsgivare mänskligt sett. Men han hade fått vara med i mycket av det som hände. Och han hade varit med också när folket hotade att stena Mose och Aaron. Allt det här visste Josua om. Och så säger Gud till honom: min tjänare Mose är död. Ja, det är illa nog, tänker nog Josua där. Men han får uppdraget: bryt nu upp och gå över Jordan, du och hela folket, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Jag har en känsla av att Josua, ja, han kanske kände sig hedrad, men jag tror att han kände sig ganska enkel. En ganska omöjlig uppgift mänskligt sett. Men han är beredd att gå, och Gud visar att kraften håller. I Johannes 15 och 15, i Jesu avskedstal, så säger han till sina lärjungar: jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Lärjungarna växlas upp från tjänare till vänner. Tjänarna kunde teoretiskt sett på Jesu tid vara daglönare eller anställda så att säga. Och kunde därmed i och för sig också ha möjligheten att säga upp sig om de fick ett bättre jobb och erbjudande. Men de allra flesta tjänarna vid den här tiden, de var slavar. De kunde inte säga upp sig. De kunde säljas, och hade de tur kom de till ett bättre ställe. Hade de otur kom de till ett sämre ställe. Men de kunde inte välja. Och så säger, och det var den verklighet de här lärjungarna visste om. Och så säger Jesus, jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och talar om att han berättar allt för dem. Vad som ligger nära, men han uppenbarade också för dem vad som låg längre i framtiden. Och så är det fantastiska att du och jag, vi får vara Guds tjänare. Men vi är också Guds vänner. Vi får vara både och. Och i Petribrevet, första Petribrev 4 och 6, så blir det väldigt tydligt att det där får konsekvenser för våra liv. Petrus skriver det, tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra. Det är så vi tjänar Gud, när vi tjänar varandra. Arbeta sida vid sida för tron på evangeliet. Tjäna varandra med den nådegåva ni har fått. Och ibland gör vi nådegåvorna så andliga att vi, ja men jag har nog inte fått någon nådegåva. Jag kan inte tjäna. Men det här förstår vi av sammanhanget, att varje förmåga vi har fått är en nådegåva, det är något vi har fått av nåd. Och så får vi tjäna Gud och tjäna varandra med de förmågor som vi har fått. Och så har alla fått någonting. Och så ska vi inte titta på dem och tänka att nej, men jag kan inte spela piano som Natasha eller Elin. Nej, vad ska jag göra? Ja, men det finns något annat. Eller jag kan inte stå framför folk och predika. Ja, men det finns något annat du kan göra. Och så har vi alla fått möjlighet att tjäna varandra. Ibland är det enkelt, ibland tar det emot. Jag har upplevt både och. Ibland har jag nästan stönat när jag insett att ja, det är min uppgift att göra det här. Och andra gånger var det inget problem alls. Men du och jag, vi kallade att tjäna varandra. Tack himmelske far för att du ger kraft och förmåga. Herre, du har gett kraft och förmåga. Ge oss också villighet att tjäna dig och tjäna varandra. Och tack för att nåden och tjänsten finns när det är prövningens stund, men också när det går enkelt. Amen.